Våren 2024.
Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
Gruppen Samurai-barnen med nästan 11 000 medlemmar blev den stora samlingsplatsen för barn som ville begå grova våldsbrott i Sverige och Danmark.
Annonserna hade nästan lite gig-ekonomi över dem. Det kunde vara till exempel Stockholm, Japning, 350k. Allt redo, behövs bara klivare med kohones.
Petri Krim den här veckan om släktingen som fällde Samurai. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Petra Berggren.
Så.
Ska jag sätta mig närmare?
Så. Ja, men så. Vi försöker... Ja, ja, känns det okay. Bra?
Ja, det känns bra.
Och det låter bra.
Okej. Okay.
Vi kallar henne Matilda. Under de senaste åren så har hon gjort det som för många känns helt otänkbart. Hon har nämligen hjälpt polisen i en stor utredning och samlat bevis mot sin egen släkting.
Och hennes släkting, det är en 29-årig man från Stockholmstrakten som polisen pekat ut som personen bakom aliaset Samurai, eller Samurai Z som har blivit kanske hans mest kända alias.
Han är sedan tidigare ostraffad och har alltså gått från att inte alls ha varit känd av polisen till att pekas ut som drivande i en av de första och största annonsplatserna för grova våldsuppdrag i Sverige och utomlands, nämligen chattgruppen Samurai-barnen på Telegram.
Och det var en grupp där hundratals annonser om skjutningar, sprängningar, vapen och narkotikaaffärer lades upp. Och de senaste åren så har vi också tagit upp många dåd i Sverige och Danmark som kopplas till den här gruppen. Och vi har hört föräldrar vars tonåringar försvann iväg till Danmark där de greps och dömdes till hårda straff med svenska mått mätt.
Och förra veckan så dömdes 29-åringen, alltså Matildas släkting, mot sitt nekande för brott kopplade till gruppen. Tingsrätten ansåg att det är han också som är samurai. Och vi ska gå in senare på den här domen, men värt att ha med sig är att han döms för två enskilda händelser, inte för att ha styrt den här annonsplatsen för mord.
Ja, och Matilda, hon kunde inte stå ut med det hon såg hända i den här chattgruppen. Annonserna om mord och sprängningar. Så istället för att hålla misstankarna mot släktingen för sig själv så kontaktade hon polisen.
Vi har haft kontakt med Matilda ett tag och till slut så sågs vi för att hon ville berätta sin historia.
Jag känner att på ett sätt så känns det bättre att prata om det och vara öppen om det. Än att liksom gömma sig i ett litet hörn och bara vara rädd. Vilket jag ofta har varit och många andra säkert känner igen sig i. Att vara anhörig. Men det är liksom... Jag känner också att jag vill kunna vara en röst för de som kanske inte vågar eller inte kan prata om det.
Matilda känner fortfarande en rädsla för att något skulle kunna hända henne eller hennes familj.
Alltså främst är jag rädd för att någon ska försöka skada mig så kommer liksom mina närstående skadas.
Varför skulle någon vilja skada dig, tror du?
Ja, det är ju på grund av vem som är släkt med mig. Vi är väldigt lika och det har jag ju sagt till mig förut. Att vi är ju lika liksom. Vi är liksom bestämda, vi vet vad vi vill. Vi säger vad vi tänker och så.
Matilda beskriver sin uppväxt som tuff. Det händer saker som gör att hon mår väldigt dåligt och det här påverkar också familjen. En av dem som står henne närmast är den här släktingen. Även om de inte alltid kommer överens så har de ändå ett starkt band.
För några år sedan så valde släktingen att lämna Sverige. Han bosätter sig utomlands och börjar bygga upp ett liv där. Och enligt honom själv så blir han hemlös innan han får bo på ett härberge och senare på ett kloster. Och han berättar själv i förhör att han hade svårt att få jobb efter den här flytten utomlands. Men så börjar han få många följare på sociala medier och han börjar kunna ta betalt för att hjälpa andra att få sina konton att växa.
Han får sedan pengar för att bli ansiktet utåt för ett konto som skulle locka unga in i grupper på nätet. Och det är på det här sättet som han kommer kopplas till kontot Samurai Z på Telegram. Men han menar att han själv aldrig har gjort något olagligt på det här kontot.
Släktingen och Matilda, de har inte hörts på länge, men så en dag så hittar hon honom på nätet och skriver till honom.
Vi började prata och sen så försökte han liksom slussa mig till Telegram och senare Signal.
Matilda berättar att släktingen bjuder in henne till en gruppchatt på Telegram och hon förstår att han är väldigt aktiv där.
Och då när jag såg det här, för att jag såg honom göra liksom reklam på hans Facebook och Instagram för den här gruppen. Och jag tänkte, ja men det här var någon så dumhet liksom. För att jag var så här, va? Och då så här, samurajbarnen, vad är det här? Och det var liksom flashigt och emojis och så här en stor AI-bild på en samuraj. Jag var så här, vad är det här för så här dumt? Alltså för mig såg det ganska löjligt ut, helt ärligt. Och så såg jag liksom vad det var och bara, va? Alltså det står så här, säljer droger, köp så här mycket piller, sutt och massa emojis. Det var så här, det var som typ en eBay eller typ Blocket för droger och andra liksom tjänster i en film, kändes det som. Jag kunde typ inte tro, alltså jag trodde på riktigt att det var ett skämt.
Gruppen heter Samurajbarnen och det är inte alls svårt att gå med i den här gruppen. Genom ett av Samurajs Instagram-konton kunde man nå Samurajbarnen via en länk i profilen. När man väl kommit in i den här gruppen öppnas en värld av kriminella jobbannonser.
Vi på Petri Krim har ju också varit inne i den här gruppen. De här annonserna handlar ju om mord, sprängningar, narkotika och vapenaffärer, bedrägerier. Det kunde också vara diskussioner om enskilda personer som man ville antingen varna för eller tipsa om. Men förutom det här kriminella tugget så kunde det också vara helt vardagligt snack.
Ja, en dag när vi var inne i den här gruppen så var det en diskussion som fick snurr kan man säga, och den handlade om vilken favoritpizza man hade.
Ja, och i den här gruppen, Samurajbarnen, så fanns det också länkar till olika undergrupper. I vissa fall behövde man bli godkänd för att komma in i dem, och de kunde då innehålla filmer och bilder med pornografiskt innehåll eller våld.
Ja, och alla de här annonserna, diskussionerna, filmerna och bilderna, det är sånt som Matilda nu ser.
Jag vågade nästan inte ta upp det med honom, vad är det här? Jag kanske sa det någon gång och skämtade. Och sen började jag fatta liksom hur folk reagerade, att det faktiskt var på riktigt. Och ju mer jag kollade, för i Telegram, det är liksom inte bara en chatt, det är så här flera olika. Så läste jag och scrollade ner och såg jag liksom så här. Jag såg så här att de delade nakenbilder av mindreåriga tjejer så här under 15 år. Och jag var så här, alltså va? Vad håller på? Och så såg jag liksom att den här samurai liksom la upp det, skrev, reagerade och såg alla de här sakerna. Det vanligaste i den här gruppen var ju de här annonserna. Det var ju så kallade jappningar som de sa. Och först fattade jag inte vad det var. Men det var först när polisen sa, ja men det här är morduppdrag, som jag fattade.
Ja, och en av de som är mest drivande i Samurajbarnen är aliaset Samurai Z. Och Matilda, hon är säker på att den här samurai är hennes släkting. Släktingen har dessutom en samurajtatuering.
Den här samurai, det är hans konto. Det är ju därifrån han skriver till mig. Väldigt fort fattade jag att det var hans konto. Vi hade samtal på det där kontot. Men samtidigt så la han ju upp grejer i det här kontot och skrev och höll på.
Det som gör att samurajbarnen kanske sticker ut, ja men, dels är det väl bara namnet som sådant, och att den kändes väldigt kanske just inriktat mot unga personer. Men också mängden medlemmar i den här chatten var ju nästan 11 000 medlemmar.
Andreas Wolf är kriminalkommissarie och chef för polisens aktionsgrupp i Malmö. Hans grupp har utrett Matildas släkting och det misstänkta aliaset Samurai.
Samurai lägger ut de här annonserna. Och om någon hugger på det och anses lämplig så guidas de till andra då chattkanaler. Och där då är det då andra personer, det vi kallar för möjliggöra skiktet, som tar över väldigt mycket av kommunikationen med själva utföraren. Liksom.
Han berättar hur annonserna kunde se ut i Telegramgruppen.
Det är nästan alltså lite gig-ekonomi över dem. Det kunde vara till exempel Stockholm, Japning, 350k. Allt redo, behövs bara klivare med cojones. Det kan vara typ på en annons eller så har vi lite ännu mer uppenbart insäljande. Just nu har vi Danmark 500k, skjuta mot skallen 500, kasta granat 200, Sverige Japning 200, Sverige kasta bomb 50. Man fiskar liksom efter möjliga utförare.
Vi har försökt ta reda på exakt hur många annonser om mord som publicerats i Samurai-barnen och hur många mord eller mordförsök som utfördes och som faktiskt kunde kopplas till gruppen. Men polisen har inte kunnat hjälpa oss med att ta fram en sån siffra.
Nej, men klart är i alla fall att under våren och sommaren 2024, det är en period när svenska tonåringar tar sig till Skåne och till Danmark för att utföra våldsuppdrag. I flera fall så uppges Ismail Abdo, jordgubben, vara kopplad till utförarsidan. Och i utredningen mot Matildas släkting, Samurai, så ser polisen samma koppling.
Det finns indikationer på att han sympatiserar då med jordgubben Ismail Abdo. Det gör det på olika sätt.
Polisen misstänker också att han är aktiv på fler konton på sociala medier där han använder namnet Samurai i olika varianter. Och på sociala medier så hamnar han i flera konflikter.
På ett av de här Samurai-kontorna så läggs det ut en dödslista på toppar inom Foxtrot. Till exempel ett mord på Rawa Majid, det ger 20 miljoner kronor. 2 miljoner kronor får man för Mohammed Modi, alltså rapparen Mowgli. Och 500 000 för vem som helst som går runt med en rävring eller en Foxtrot-logga.
Ja, Samurai finns alltså på både dansk och svensk polisradar och länderna samarbetar tätt kring utredningarna mot honom.
Det är ju då misstanke liksom om att Samurai-barnen drar ut jobb då även i Danmark. Och danskarna var ju snabba på att identifiera då den här förändringen, att helt plötsligt så dök det upp då svenska unga människor på dansk sida för att utföra våldsdåd. Sen har ju det förekommit väldigt många olika alias som då kunde knytas då till att möjliggöra skiktet till de här olika utredningarna. Och det har då varit ett nära samarbete mellan svensk och dansk polis för att kunna identifiera de här aliserna och hjälpa varandra med olika utredningsåtgärder.
Utredningen om gruppen Samurai-barnen i stort har skötts av polisen i Region Nord, medan Andreas Wolfs kollegor i Malmö, de har fokuserat mer på en särskild händelse den 11 augusti 2024.
Det är tidig augusti kväll och mycket folk hänger på runt Möllevångstorget i Malmö. På en angränsande gata går en 24-årig kille. Han har en konflikt på sociala medier med Samurai. Samurai har också lagt ut en bild på 24-åringen med texten 5000 till den som slår honom och kom kliv eller hitta klivare. Den som hittar klivare får dubbel bonus.
Och där på bakgatan till Möllevångstorget dyker en 13-årig pojke upp. Han är beväpnad och öppnar eld. 24-åringen träffas av 2 skott i benen. 13-åringen springer därifrån men grips snabbt av polis.
Skytten greps ganska nära i anslutning till brottsplatsen. Och det anmärkningsvärda med det var ju skyttens ålder vid tillfället för gripandet. Var 13 år gammal. Ganska snabbt tar man sig nog in i skyttens telefon och kan konstatera via då krypterade appar att det här mordförsöket då har planerats tillsammans med flera andra personer som använder då olika alias. Och genomgående i den här utredningen så förekommer då aliaset Samurai, och Samurai med lite olika ändelser. Ibland är det Samurai Z och ibland är det Samurai Arbetare och lite olika sådant. Och där ser man att Samurai då beställde den här skjutningen på målsäganden och sedan sammanför olika alias som gemensamt sedan då planerar genomförandet.
Matilda berättar att hennes släkting hör av sig till henne och vill att hon ska titta på hans story. Där hånar han killen i Malmö som blivit skjuten och Matilda tolkar det som att släktingen antyder att han varit inblandad i mordförsöket. På storyn ligger en bild på den skadade 24-åringen som vårdas av ambulanspersonal med texten Buenas noches/samurai.
Jag var så förvånad. Jag var så äcklad att han kunde så här, se det som ett spel typ, som en lek, och var liksom nöjd och stolt. Och han lade upp liksom bilder på den här personen och bara så här, tyckte det var jätteroligt. Och det minns jag liksom, att det började liksom smälta och känna för mig att oj, det här är faktiskt riktiga saker. Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är bara annonser han gör. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
Och nu känner Matilda att hon måste göra något. Trots att släktingen står henne nära så kontaktar hon polisen.
Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här. Jag minns när jag sa det så här, ja, men jag är släkting till den här personen. Jag har information om det. Av den här samurai och allting. Jag personligen kan inte se något så hemskt för sig gå och liksom pågå och så inte göra någonting om det. Det är sånt som hade hållit mig vaken om natten. Det gör det ändå. Det är liksom, jag mår bara dåligt. Det känns liksom som att det är en stor svart hål som växer i mig.
När hon hör av sig till polisen så är inte släktingen här i Sverige. Han är utomlands och Matilda berättar att polisen vill ha hennes hjälp för att lokalisera honom.
Jag försökte ju liksom långsamt fasa in att vi började prata om det just så att jag kunde få ut så mycket som möjligt för polisen. Men liksom inte göra det på ett så här, som en detektiv vill jag inte vara. Jag vill inte känna som så här, som att han skulle fatta att jag frågade så här, vad gör du här? Varför gör du det här? Jag vill inte vara så. Jag ville bara säga små saker och sen skulle han prata själv. Och det var ju det mesta han gjorde var att han pratade själv.
Hon samlar på sig bilder, konversationer och ljudinspelningar som hon senare lämnar till polisen som bevisning. Till exempel har Samurai skickat en bild på en Kalashnikov och två magasin som ligger på en röd matta. Under vapnet ligger ett papper där det står Samurai skrivet med bläckpenna.
Och polisen, de använder sig av informationen de får från Matilda kombinerat med deras egna metoder, berättar Andreas Wolf.
Man la ett pussel med krypterade chattar, fotografier, IP-adresser, röstanalys, vittnesmål, personlig information. Och så man successivt då byggde ihop en bild av vem det skulle kunna vara.
Matilda och Samurai fortsätter att ha kontakt samtidigt som hon har en dialog med polisen. Men plötsligt så upphör kontakten med släktingen.
Jag märker ju direkt att det blir liksom tyst. Men alltså i Telegram och han inte svarar och så. Men sen får jag ju massa meddelanden från någon på Facebook.
Meddelandena, de är från en tjej som skriver att hon har varit tillsammans med släktingen i landet som han befinner sig i. Tjejen berättar att han har gripits för brott som han ska ha begått mot henne. Och det här visar sig stämma.
Det har ju varit ett samarbete mellan svensk och dansk polis att komma fram till det. Och sedan har det varit då ett samarbete för att få honom utlämnad till Sverige.
Den 9 september 2024 grep Samurai utomlands misstänkt för olaga frihetsberövande. Han ska då ha försökt kidnappa flickvännen. Men det brottet kopplas inte till Samurai-barnen. För de misstankarna häktas han i sin utevaro i Sverige som påbörjar en process om att få honom överlämnad.
Ja, förutom Sverige så vill också Danmark ställa den här släktingen till svars. I Danmark så gäller misstankarna, precis som här i Sverige, brott kopplade till uppdragen i Telegramgruppen.
Matilda berättar för mig hur hennes tankar går när hon får veta att hennes anhörige är gripen.
Det har varit många gånger jag har liksom inte kunnat sova för att jag tänker att jag hör saker eller för att det känns som att något ska hända. Men sen andra gånger har jag också känt att när jag har varit så här så rädd så många dagar och så har jag tänkt att det har inte hänt något och så har jag bara slösat tid. Då har jag känt okej, men då skiter jag bara i det. Att bara på grund av att man är släkting med den här personen och att jag har pratat med polisen eller så, att jag inte ska kunna liksom leva mitt liv och alltid vara rädd och inte kunna gå ut och göra sånt, det är ju helt absurt.
Och bara ett par veckor senare går telegramgruppen Samurajbarnen i graven.
I helgen greps meddelandeappen Telegrams vd och grundare Pavel Durov utanför Paris. Han
anklagas för... I slutet av augusti 2024 grips Telegrams vd Pavel Durov på en flygplats utanför Paris. Brottsmisstankarna gäller att han inte ska ha agerat mot att kriminella använt tjänsten och att Telegram vägrar överlämna information till utredande myndigheter.
Experter menade att gripandet skulle kunna göra möjligheterna större att komma åt grupper på Telegram som till exempel Samurajbarnen. Och exakt en månad efter att vd:n gripits skickas en skriftlig begäran från svensk polis till Telegram om att stänga ner Samurajbarnen och man hänvisar till alla annonser med kriminella uppdrag där.
Och det tar bara någon timme innan gruppen stängs ner efter svensk polisbegäran. Theodor Smedius, han är polisintendent på Nationella operativa avdelningen, NOA. Och vi frågar honom vilka försök som hade gjorts tidigare med att stänga ner Samurajbarnen hos Telegram.
Jag var inte insatt så på detaljnivå så jag vet om exakt den här gruppen, att vi hade vädjat om nedstängning av den tidigare. Men jag vet ju att vi hade skickat och kommunicerat mycket med Telegram i de här frågorna tidigare.
Andreas Wolf hos polisen i Malmö.
Nedstängningen, ja, men den är ju naturligtvis viktig. Vi är inte naiva på något vis. Vi förstår att nya chattar startas allt eftersom vi stänger ner. Så är det. Samtidigt, vi minskar ändå exponeringen. Vi kommer liksom ändå förmodligen då förebygga att några ungdomar tar uppdrag genom att stänga ner dem allt eftersom.
Släktingen överlämnas till Sverige och sitter häktad här i nästan ett år innan åtal väcks. Under tiden i häktet så väljer Matilda att kontakta honom. Hon skriver ett brev och sätter dit olika klistermärken.
Jag tänkte liksom, han känner sig säkert så ensam. Och liksom, det måste ha varit väldigt ensam och läskigt. Och jag har ju, personligen har jag väldigt mycket empati. Jag har ju liksom, jag är en sån person som alltid försöker ge mer chanser. Men jag minns att efter att jag skickade det här liksom. Och jag ville liksom veta hur han var. Om han ville skriva någonting till mig. Att han får chansen att liksom berätta för sig själv. Och jag tänkte att om han är liksom där så har han säkert jättetråkigt. Så jag berättade lite om mig. Men jag fick ju inte något svar. Och jag fattade ju senare att men det är ju för att han är liksom begränsad. Han får inte ha någon kontakt med omvärlden och så.
Och man kan ju undra hur det här går ihop. I sig är det ju inte konstigt att hon har skrivit ett brev till släktingen för att berätta om sitt liv och för att fråga hur han har det. Men hon gör alltså det samtidigt som hon är den som har hjälpt polisen att få fast honom.
Det visar ju verkligen också hur det är att vara anhörig liksom. Och mycket har jag tänkt att jag kanske inte borde ha skickat det eller vad borde jag ha gjort det. Och att det är en komplicerad situation när man älskar någon liksom.
Förutom brevet från Matilda kommer polisen hitta anteckningar från släktingen på utskrifter från förundersökningen som hängs upp på väggen i hans cell. Som misstänkt får man ju ta del av förundersökningen mot slutet av utredningen och han har då satt upp flera sidor på väggen och skrivit egna kommentarer. Under en bild på offret vid Möllevångstorget har han skrivit: han trodde han kunde dansa med rumba, istället blev han skottad.
Under våren 2026 åtalas släktingen för anstiftan av mordförsöket i Malmö och för stämpling till mord. Och han nekar till brott. Han säger att han har haft tillgång till kontot Samurai Z på Telegram, men att de är fler som har haft det. Hans advokat Måns Kristensson.
Han har ju använt vissa konton Men det han är tydlig med är att han har inte lagt ut några uppdrag eller någonting kriminellt. Utan det enda han har gjort är att skapa trafik, så att säga, skapa uppmärksamhet.
Och så här låter det när Samurai själv hörs under rättegången.
Alltså, om jag skulle göra något sån här hemskt grej. Jag skulle typ plötsligt samarbeta med Sveriges största kriminella nätverk. Alltså jag hade inte varit så dum att jag lagt bilder på mig själv. Och använt min egen IP-adress. Glöm inte det här, jag utbildar nätverkstekniker.
Under utredningen har han fått ta del av Matildas uppgifter som hon lämnat till polisen.
Jag känner, jag är inte väldigt tydlig för mig själv att jag har brukat kontot. Men jag har inte gjort de här sakerna hon påstår jag har gjort. Och det är inte olagligt att bruka ett konto och visa bilder på träning och göra de här grejerna. Så ja, jag har ingenting med det att göra liksom.
Hans advokat Måns Kristensson säger så här om hans klients tankar om att Matilda samarbetat med polisen.
Ja, det känner han sig såklart väldigt besviken över. Och han har väl lite svårt att förstå varför när släktingen skulle peka ut honom på det viset.
Han menar att hon snackar illa om honom för att hon har blivit arg på honom. Han säger att vissa saker stämmer, men samtidigt tycker han att hon har gått lös och ger en väldigt negativ bild av honom och att hon är manipulativ.
Tingsrätten kommer också senare gå på Matildas linje. De menar att hon är trovärdig och att många av uppgifterna som hon lämnat stämmer överens med annan bevisning.
Samurajbarnen var kanske den första stora gruppen på sociala medier där polisen såg att grova våldsuppdrag förmedlades. Det har sedan funnits fler som också har stängts ner. Förra sommaren så kunde vi berätta om en grupp med 70 000 medlemmar som släckts ner. Men numera ser förmedlingen av uppdrag lite annorlunda ut.
Nej, men idag så ser vi inte de stora grupperna och vår analys av varför är väl inte helt färdig, men våran förmåga att infiltrera, finnas med och se vad som händer tror jag har spelat in.
Ja, det säger Theodor Smedius på NOA. Rädslan att polisen ska infiltrera de här grupperna med annonser har gjort att kriminella tar andra vägar för att rekrytera ungdomar till uppdragen. Theodor Smedius säger att man bland annat överrekryterar barn till uppdrag.
Man tvingar den unga att identifiera sig och det gör man med många fler än vad man behöver just till det här uppdraget, vad det nu kan vara. Så att man har ett gäng barn och unga som alltid står redo. Ett annat modus är att man köper upp lite mindre grupper som redan är befintliga. Det kan handla om grupper där man diskuterar dataspel. Det kan handla om grupper där intresset är fotboll eller någon annan idrott. Så betalar man för att få tillgång till dem. Så man har en sluten grupp redan färdig. Och på andra sätt då försöker att och utveckla sin rekryteringsförmåga.
Theodor Smedius kan inte svara på hur mycket man betalar för den här typen av grupper som finns på Snapchat, TikTok och WhatsApp.
Nej, men vi ser mer alltså, grupper som inte är liksom kopplade till föreningar eller någon organisation, utan där intresset är ett speciellt dataspel eller kanske intresset fotboll. Vi har inte sett att man försöker och komma in i etablerade föreningar än.
Den 15 juli, exakt en vecka efter att det här avsnittet släpps, så kommer en ny lag. Den gör att sociala medieföretagen riskerar sanktioner om polisen upptäcker att det sker rekrytering till grova våldsbrott på plattformarna.
Men vi har ju efterfrågat den här typen av lagstiftning länge. Att vi inte bara ska kunna vädja till techbolagen och plocka bort rekryteringsinnehåll, utan att vi ska kunna tvinga dem att ta bort det. Och nu får vi den möjligheten.
Theodor Smedius säger att de flesta annonserna ligger på Snapchat, Instagram och TikTok, och kommunikationen fortsätter senare på krypterade meddelandetjänster som Signal. Och det som kommer gälla nu framöver är att när svensk polis upptäcker annonser om kriminella uppdrag och kontaktar företaget så har de en timme på sig att ta bort innehållet. Och det här gäller brott som ska begåtts i Sverige eller mot en svensk medborgare eller någon som har sin hemvist i Sverige.
Jag har ju tidigare varit väldigt kritisk då jag tycker att man inte har gjort tillräckligt för att skapa sig den här självsaneringsförmågan som vi tycker borde vara en självklarhet för plattformarna. Men de senaste åren har ju vi kommit långt i samarbetet. Och jag upplever att de allra flesta verkligen vill skapa sig den här självsaneringsförmågan och förstår vikten av att det här måste bort.
De flesta säger du, vilka är inte med bland dem som är lika?
Nej, men jag tänker inte liksom rangordna dem i radion så här, utan de största plattformarna har vi ett bra samarbete med. Sen är det ju ett känt faktum att till exempel Signal inte samarbetar med polisen.
Och nu ska sociala medieföretagen straffas om de inte agerar på svensk polis nedstängningsbegäran. Sanktionsavgiften, den startar på 5 000 kronor och som högst 5 miljoner kronor. Om företaget ignorerar det här eller systematiskt fortsätter låta rekryteringsannonser ligga kvar så kan sanktionsavgiften bli motsvarande 4% av företagets globala omsättning närmast föregående räkenskapsår. Så det kan bli mycket pengar.
Verkligen, men frågan är ju då om de stora sociala mediejättarna kommer lyssna på lilla landet Sverige om man drar sanktionskortet.
Dels så tror jag att även om Sverige är litet så är vi en viktig marknad. Men jag tror att signalvärdet med nya lagstiftningen och det samarbetet vi har byggt upp och att man verkligen vill ta ett ansvar i den här frågan, det är det som kommer att göra den stora skillnaden. Det handlar om att rädda barn och unga från en helt förstörd framtid. Och de allra flesta vill vara med och bidra i det där. Att det sen har tagit mycket längre tid än vad som borde vara nödvändigt är en sak. Men nu ser vi kraften och viljan i det här. Lagstiftningen kommer att vara en extra morot för plattformarna att verkligen göra de investeringar som krävs och lägga ner den tiden som krävs.
Men tror du att den här lagen kan göra att det blir färre annonser?
Ja, men det tror jag. Och en viktig del i det här är ju våran interna del i polismyndigheten. Att vi nu bygger upp en förmåga att inte bara kunna skicka enstaka sådana här uppmaningar till plattformarna att stänga ner, utan att vi bygger upp en förmåga att så fort vi ser någonting så ska vi en mass kunna skicka sådana här nedstängningsbegäran till plattformarna.
Med en sån här nedstängningsbegäran menar alltså Theodor Smed just den typen av mejl som polisen skickade till Telegram när samurajbarnen stängdes ner. Nu ska det här göras i betydligt större omfattning, men det är inte helt enkelt.
Även om vi har en lagstiftning så är det ju, vi är inne och i och med den här lagstiftningen ruckar på de grundläggande fri- och rättigheterna, vad man får yttra sig om och vad man får publicera och så vidare. Så vi måste ju ha koll på att det här sker på ett rättssäkert sätt. Men det är också viktigt att vi bygger upp en bred förmåga i polismyndigheten så att vi kan skicka tillräckligt många nedstängningsbegärningar så att inte det blir för få, för då kommer vi inte kunna påverka problemet.
Förra veckan kom domen mot Matildas släkting. Tingsrätten tycker att det är bevisat att det är han som är samuraj och han döms till 14 år och 10 månaders fängelse för anstiftan till mordförsöket på Möllevången i Malmö och stämpling till mord. Släktingens advokat Måns Kristensson.
Ja, min klient är ju besviken över den och han vill ju överklaga denna. Och själv är jag väl också lite besviken på den. Jag tycker det är saker som man inte har berört som vi har tagit upp.
Som vi nämnde tidigare så har också Danmark begärt 29-åringen utlämnad och fram tills nyligen så har det låtit som att det troligen kommer bli så att han ska genomgå en rättsprocess där efter att allt är klart i Sverige.
Men danskarnas begäran har nyss fått avslag i juni av landet där han greps. Det skriver den svenska åklagaren i ett mejl till oss. Och vi har frågat henne om det är eller har varit aktuellt att åtala Samurai för själva administratörskapet av gruppen Samurai-barnen. Och på den frågan svarar hon att de inte funderat i banorna kring åtal för den här administratörsdelen, men att det naturligtvis är intressant.
Det känns bra, men det känns liksom, det tar tid att smälta det bara.
Jag ringde till Matilda samma dag som domen kom och hon har dubbla känslor kring att släktingen nu döms. Tingsrätten skriver att det inte har framkommit några skäl att ifrågasätta hennes uppgifter utan att hon på ett modigt och nyanserat sätt berättat om sina kontakter med släktingen och att hennes uppgifter får stöd i bevisningen.
Det känns konstigt också att tänka att när han kommer ut kommer han vara i liksom 40-årsåldern, så kommer jag ha hela mitt liv.
Finns det någon del av dig som känner att du på ett sätt har svikit honom?
Så på ett sätt kan jag ju känna det. Och sen tänker jag också på liksom vad min resten av familjen hade tänkt. De som säkert inte håller med. Eller de som aldrig hade gjort så här liksom mot ens familj. Det känns lite av mig känner så här, okej, jag kanske inte hade borde ha gjort så här. Eller så. Men det känns också liksom, jag vet inte, jag tycker det är så konstigt. Jag hade inte kunnat inte göra det. Hellre lever jag med det här att jag har gjort det här och liksom var gjort förhör och liksom sagt det jag har sagt, än att leva hela livet med att jag hade så mycket att säga och kunde ha liksom fått rättvisa men inte vågat. Det känns som att nästan hade varit jobbigare.
Du har hört Petri Krim om släktingen som fällde Samurai.
Producent var du, Linus Lindahl, och ljudtekniker Fredrik Nilsson.
Fortsätt höra av dig och tipsa oss om sånt du vill höra om i podden. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915 och det är samma nummer som gäller på Signal.
Följ oss gärna i sociala medier också. Vi finns på TikTok och på Instagram. Där heter vi p3krimpodden. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Linus Lindahl.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.